Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, den där intervjun med Pekka Lagemyr kan man ju prata länge om. Alltså, det var ju han har varit borta från fotbollen. Han har varit borta i hur många dagar skrev du? 500 dagar eller vad fan det var?
Ja, det är nästan 500 dagar.
Han spelar en halvlek och sen liksom så kapar han allt jämst med fotknullarna. Lagkamrater, tränare, spelidé, allt. Alltså det är en otrolig sågning. Eller?
Ja,
eller övertolkar jag den?
Nej, jag håller med dig faktiskt. Alltså.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som än så länge saknar ett namn. Det är den första podden i världshistorien som inte har ett namn. Men vad fan, skit i det, vi kör på. Vi ska fokusera på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Blåvitt, Häcken, ÖIS, Utsikten och Gais, damer och herrar, pojkar och flickor. Men framförallt, vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotboll. Värld, varje vecka. Och vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler. Linus, du är här i studion. Filip, har vi med på en svajelina eller länk eller vad du nu heter från någonstans? Har vi ett livstecken, Filip, och var befinner du dig?
Det har vi. Jag är nere på den skånska slätten, nere på kontinenten. Här sitter jag. Jag hoppas att ni hör mig också.
Vi hör dig alldeles utmärkt. Linus, hur känns det? Du är med mig här i studion.
Fantastiskt bra. Jag är lite oroande att vi inte har något namn. Men det...
Nej, men det får komma med tiden. Jag tänkte vi kan ju inte köra bara för att vi inte har ett namn nu när vi har en så fullmatad fotbollsvecka bak i tiden att hantera, eller hur?
Nej, det är sant. Det händer ju saker hela tiden, så att vi sitter ju inte still.
Så är det. Och vi ska snart ta oss an detta. Men eftersom det är vårt första poddavsnitt då i det här formatet så tänkte jag att jag ska börja med att kort presentera oss för lyssnarna och ni ska få svara på en fråga som alla ändå alltid undrar. Börja med dig, Filip. Du är ju en gänglig man i dina bästa år, full koll på allt som händer i Superettan och Gais. Men vilket lag håller du på?
Oj, oj, oj. Den frågan, den har man ju inte fått några gånger tidigare. Jo, det har man.
Det var det jag tänkte, att nu ska du slippa få det någon mer gång för att du lägger ut texten här och nu.
Det är dags för det. Alltså. Ja, jag får väl passa på den, höll jag på att säga, men nej, det ska jag inte göra. Men... om vi ska ta favoritlaget så är det Arsenal, får jag svara på den. Och byter vi och vill hålla oss inom de svenska gränserna så får vi nog byta sport och säga Rögle BK.
Ja, så Premier League och ishockey alltså, det är det du gör på fritiden.
Ja, det är så det blir och ja, man får hålla sig från fotbollsvärlden så är det väl säkert att man är så neutral som möjligt, även om Linus kanske inte är det.
Okej, vi ska se. Jag ska faktiskt ställa samma fråga till Linus då, som ju har en lite lägre tyngdpunkt, också i sina bästa år. Stenkoll på Blåvitt och BK Häcken. Men vilket lag håller du på?
Ja, det är ju ett angrepp som Filip Troler skickar här så här i första poddavsnittet. Nej, men jag är ju från Värnamo-trakten, smålänning som jag är. Så att jag kan ju inte liksom dölja att mitt hjärta klappar lite extra för IFK Värnamo. Jag är en ytterst stabil medgångssupporter skulle jag vilja klassa mig själv som. Men om jag måste under knivhot välja något lag så hade jag valt IFK Värnamo.
Men då var du ganska bra nu, för de har vi uppe i Allsvenskan här och så.
Exakt, om jag tänker på det jag sa, att jag är en medgångssupporter, så mår jag extremt bra just nu.
Ja, ja, ja. Ska du hålla dig från att bevaka dem, eller är det på den nivån?
Jo, ja. Jag håller mig här i Göteborg än så länge.
Själv har jag då uppnått en något mer mogen ålder än övriga panelen och är ju i kraft av det samtalsledare, och då slipper man svara på frågor, åtminstone i dagens avsnitt som ju tar sin utgångspunkt i veckans stora händelse. IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild sparkar sportchefen Pontus Farnerud med omedelbar verkan. Och Linus Pettersson, du kommer precis från ett samtal med Pontus. Du har fått den första exklusiva intervjun. Vad blev rubben?
Ja, shit. Det känns som att jag knappt har hunnit landa och andas här. Vi tryckte på publiceringsknappen precis innan jag sprang in i studion. Nej, men han accepterade såklart beslutet som alla gör. Men han var också väldigt kritisk mot IFK Göteborg faktiskt. Tyckte inte att det var, inte alls var snyggt skött och inte professionellt skött, som han sa. Och det jag mest reagerade på var att när Håkan Mild fick frågor av dig ganska kort efter att det kom ut, så pratade han, tyckte jag, mycket om att det här hade växt fram under tid och att de tittade över organisationen och det här var inget förhastat. På Pontus lät istället som att han egentligen klev in på ett möte med Håkan Mild i måndag och fick beskedet från nästan ingenstans att du får sparken. Han var väldigt överraskad över det och just på det sättet då tyckte att det var dåligt skött och inte speciellt professionellt. Han fick heller inte någon direkt förklaring, säger han, på det mötet, utan det ska ha kommit senare i veckan under ett annat samtal med Håkan Mild. Exakt vad han har fått för förklaring vill han inte gå in på.
Han vill inte gå in på det?
Nej, det vill han inte. Han pratar om att de detaljerna vill han inte säga någonting om och att det är konfidentiellt och sådär. Men det känns som att man skriver nästan sådana här avtal nu för tiden, att man inte ska prata om sånt. Så att, det vet jag inte om han har gjort i det här fallet, men det känns som att många ofta gör det.
Alltså jag tänker lite så här då, det läckte ju ut i media innan IFK Göteborg kommunicerade. De pressades väl någonstans ut att bekräfta det, för att det var ute i media innan då. Det får man ju alltid räkna med när man är ett välbevakat företag eller välbevakad idrottsförening. Men det är ju naturligtvis svagt ur ett kommunikationsperspektiv att IFK Göteborg inte kan äga processen och vara först med det, för att det upplevs ju som att de blir tagna på sängen, och man förstår ju liksom Farnerud när han liksom trycker in den här kniven lite som en hämnd, känner jag, och fokuserar på det, den oprofessionella delen då. Men samtidigt då så gör han ju just det, han pekar ju på själva formfrågan och duckar sakfrågan där, vilket liksom skäl han fick, så blir det ju ändå en ganska tydlig partsinlaga. Vad tänker du om det, Filip?
Nej, men det är väl naturligtvis så, alltså Pontus Farnerud, när man tittar på det han har åstadkommit sen september 2020 då han tog över efter Kenneth Andersson har gått sidan om där, så är det ju ganska många, tycker jag i alla fall, vad har Pontus gjort? Han har fått hem tunga hemvändare, där har han väl lyckats, men tittar man på de värvningarna som han har gjort utöver dem, så är det väl inte jättemånga fullträffar och så sett, så han har ju inte gjort ett superjobb, inte enligt mig i alla fall. Inga gigantiska försäljningar. Han har helt enkelt inte riktigt levt upp till de förväntningar som jag i alla fall tycker att man kan ha på en sportchef i IFK Göteborg. Även om det såklart har varit en prövosam tid liksom under pandemi och så vidare. Men det är väl medvetet lite att han vill flytta fokus där och riktar istället då fokus på att han har fått gå och på sättet det har skött, snarare än att snacka så mycket om det han har åstadkommit och varför då IFK Göteborg har tagit det här beslutet. Så det är väl lite taktiskt spel av Pontus, tror jag.
För Linus, det är ju, som man ska vara konkret i det här, så är det är väl någonstans det första tillfället Håkan Mild kunde sparka honom utan att liksom skada verksamheten för mycket. Jag menar, Mild kommer in som klubbdirektör i januari 2021. Det är ju väldigt svårt att det första man då gör, det hade ju varit helt obegripligt om han sparkar liksom sportchefen.
Ja, som då, liksom, som då hade varit anställd. Ja, blir det 4 månader eller någonting.
Nej, exakt. Utan han, någonstans så får han får ju tid, han får ju någon form av chans att leverera, och ska man då göra sig av med honom om man nu vill det som klubbdirektör, så är det egentligen, det är egentligen bara nu det går att göra när truppen är klar, säsongen ska börja och nu ska arbetet inför nästa säsong gå igång liksom.
Ja, alltså jag har velat rätt mycket kring det där. Först tänkte jag nog att det var helt fel tillfälle. Varför gjorde man inte det efter förra säsongen istället? Varför låter man, om man nu inte tror på Pontus Svanerud, varför låter man bygga truppen inför säsongen 2022? Om han ändå inte ska vara med när den säsongen börjar, varför liksom lägger man det förtroendet hos en person som man vill ha bort? Det kändes jättekonstigt spontant. Men sen när man tänker lite djupare på det, så att kasta in en ny sportchef eller att göra om organisationen inför ett vinterfönster hade ju blivit så mycket stressigare. Det hade krävt så mycket mer. Nu är, som precis som du säger, truppen är färdig. Det händer inte så mycket arbetsuppgifter för en sportchef just nu. Så på det sättet så kommer jag nog ändå fram till att det är nog rätt läge. Mm. Och även truppbygget inför 2022 har ju kommit ganska långt när förra säsongen är slut. Så att Pontus har ju redan gjort ganska mycket av det arbetet. Så att, det känns nog som, om man ska göra det som du säger, så är det nog nu.
Samtidigt kan jag också förstå Pontus Svanerud liksom, att han reagerar på hur det här har gått till och så. Jag menar, Håkan Mild, jag brukar säga det att det finns för få pampar kvar i svensk fotboll liksom. När jag växte upp med den här sporten, då var det liksom Bengt Madsen och såna här gubbar liksom, som styrde och ställde och pekade och hade sig, och nu liksom en del, de lever ju inte längre liksom, och ledarskapet har ju förändrats mycket, men inte Håkan Mild på väg att liksom bli någon så här gammaldags sorts pamp liksom. Vi hade ju en rubrik på, han stod där i sin blåvitmössa och därför sparkade jag Fanerud. Alltså han tar på sig, det var jag som tog beslutet, det var jag som lämnade beskedet liksom. Och han verkar inte bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker, utan han har sin väg och han kör den.
Ja, och i och med att varken Håkan Mild eller Pontus Svanerud egentligen har sagt varför det har blivit så här, så kan vi bara spekulera. Mm. Och jag landar ju precis där du landar någonstans, att det här är ett Håkan Mild-beslut. Det är Håkan Mild som har kommit in och nu styr han den här klubben. Nu är IFK Göteborg Håkan Milds klubb på något sätt. Om man ska hårdra det, så tycker jag att det är där vi landar. Och han tycker uppenbarligen inte att Pontus Svanerud är tillräckligt bra som sportchef. Och det verkar inte heller som man tycker att kanske att IFK Göteborg ens ska ha någon sportchef. Jag vet inte om han är lite småsugen på närma sig spotten på något sätt. Han var ju sportchef senast han var här, och han kanske vill in där och nosa lite själv. Jag tror väl att det kommer landa där någonstans liksom, att Micke Stare kanske får någon managerroll. Att Håkan Milde med också på törn och tar lite mer beslutsfattande kring sporten, och att man kanske i så fall anställer någon som är mer ansvarig för liksom de kommersiella delarna och avlastar Håkan Mild på det sättet, och att det blir någon, jag vet inte vad man ska benämna det som, någon hybridlösning av allting. Det tror jag på.
Om det nu blir den lösningen, Filip, jag är också lite inne på att det låter ju på dem som att det är så de ska ha det liksom. Star manager, jobbar med truppbygge, värvningar in, och så har du liksom Mild då, som kanske jobbar med större affärer ut. Det påminner ju väldigt mycket om hur Elfsborg jobbar där med Stefan Andreasen, en före detta sportchef som nu är klubbdirektör. De har Tillin där, tränare, som har ett manageransvar. Om vi liksom leker med tanken att det är där de ska landa, det är så här det har gått till, Fanerud och det är borta. Är det rätt agerat av IFK Göteborg? Känns det klokt i det här läget att göra som de har gjort, Filip?
Ja, men naturligt, alltså så här, tror man inte på Pontus Svanerud, så kan man ju inte ha kvar Pontus Svanerud och fortsätta i samma hjulspår. Och sen bara för att backa lite där med det här med Håkan Mild och pamperiet lite, som sagt, jag tror han är väl en av få som vet om vilken status han har i IFK Göteborg, så han är väl, om någon, ska ju kunna ha det modet och kliva fram och ta på sig det här, och folk vet ju liksom, han var med och byggde truppen eller har ju varit med i klubben tidigare, både i spelar- och ledarroll, och otroligt hög status. Så han om någon ska ju liksom våga ta det här beslutet. Och sen huruvida det blir han och Stare, där tycker jag ett litet frågetecken kring Stare. Liksom, managerroll Jimmy Tillin hade ju en ganska, vad ska man säga, aktiv roll redan i J-Södra, hur han byggde trupp och sådär. Stare har väl inte riktigt haft den, inte mig veteligen i alla fall, den historiken. Och jag är väl lite sådär småallergisk ändå mot de här managerlösningarna, och jag kan tycka ibland att det blir lite otydligt. Men kan man hitta den linjen, att det är så man fördelar ansvaret, att det kan bli som det är med Jimmy Tillin och Stefan Andreasson, då är det väl ändå ja, men i teorin i alla fall en vettig lösning. Håkan har liksom ett gediget sportchefs erfarenhet. Stare kanske har liksom den manager feelingen i sig och kan bygga, men spontant så är jag ändå lite så här, jag tycker man har sett för många exempel på när det har blivit att man inte har en ren sportchef, att det blir lite vimsigt och sådär. Jag vet inte, Rickard Norling har väl en liknande roll i Norrköping nu, och det har väl inte fallit jätteväl ut hittills i alla fall.
Nej, det finns naturligtvis negativa exempel eller dåliga exempel på det också. Däremot så kan man ju konstatera att i Älvsborg har man ju fått det att fungera väldigt bra där med en delaktig ordförande, en erfaren klubbdirektör och en tränare som manager. Men jag tror att Stares del i hela det här grekiska dramat, man ska nog inte underskatta den. Jag tror att Stare vill ta nästa steg i sin utveckling. Det känns som liksom att han har byggt en, eller de har liksom organiserat under honom med Stiller och Tengryd som tränare, och att han borde rimligen kunna få utrymme att ta nästa steg på sin utvecklingsresa, och där har liksom Mild då någonstans gjort sitt val att det blir Stara han går på. Jag vet inte, du intervjuade Stara också häromdagen, Linus, jag vet inte om du fick samma feeling.
Ja, han betonade ju väldigt många gånger att han inte är rädd för att jobba minsann. Vad var det han sa? Jag skulle kunna jobba natt och dag för det här. Sen sa han väl också att jag aktivt inte söker någon managerroll, men precis som du är inne på, jag tror också att han, det är väl nästa logiska steg för honom liksom. Och vi vet ju att han och Milda har jobbat ihop i tidigare och med en tät relation på det här sättet, och en utmaning kanske också liksom. Och det känns lite som dagens huvudtränare kanske inte är heller de som alltid ritar pilar, eller som Stare sa, eller ute på träningsplanen och leder arbetet där, utan kanske tar ett lite större ansvar.
Jag tittar man internationellt på de största klubbarna, så jag menar Sir Alex Ferguson, han var ju aldrig, det är ju en skröna där, han var nere och försökte hålla en träning en gång, men han var för dålig på det så han fick gå tillbaka till kontoret liksom, och han anses ju vara en av de mest framgångsrika någonsin. Så att i takt med att föreningar, klubbar, fotbollen växer, så är det väldigt logiskt att man går åt det hållet.
Men sen tycker jag, förlåt Filip, men alltså det vi inte får glömma kring IFK Göteborg och allt som händer nu, det är ju den här enorma bristen på kontinuitet. Alltså vi gjorde ju någon kartläggning i somras, Filip, där jag tror de hade haft 18 olika personer på ledande poster, och då pratade vi liksom ordförande, klubbdirektör, sportchef och tränare på 5 år liksom. Och det var nästan lika många som Stockholmsklubbarna, AIK, Djurgården, Hammarby tillsammans. Och nu liksom, nu bara fortsätter man ju på det här spåret. Pontus Svanlund har inte ens suttit 1,5 år som sportchef. Man visste att han var grön när han kom in. Man visste att han skulle behöva tid. Men så försvinner det folk på liksom ledande positioner över, och sen bara liksom fortsätter man bara byta folk.
Problemet är ju där att när en ny kommer in som har den största makten i form av Mild, nästan alltid när det kommer in en ny, då vill ju han någonstans, då vill de tillsätta sitt folk. Så att det där blir ju följd på följd. Det var ju inte ologiskt att det gjordes ett tränarbyte också. Staren kommer in och så kommer det bli ett sportchefsbyte. Så att kan Mild nu bara hålla sig kvar vid makten, då kommer nog Blåvitt fansen, då får de leva med Mild och Stare ett bra tag här nu, för nu har de ju kopplat ett järngrepp, känns det som. Alltså nu måste det vara styrelsen som tar väck det här då, och ytterst medlemmarna givetvis, att det blir den typen av uppror kring det. Men frågan är hur pigga medlemmarna är på att i det här läget liksom riva upp allting och göra ytterligare nyst. Jag tror att nu får man i IFK Göteborg helt enkelt, man får nöja sig med det här nu.
Igen.
Ja, men något annat finns inte. Jag tror, om jag bara ska ge min bild av att man gör sig av med Fanerud. Jag tror inte att det kommer betyda särskilt mycket, vare sig plus eller minus. Jag tror inte det kommer spela någon större roll. IFK Göteborgs problem är liksom mycket större än en sportchef. Det hänger så mycket ihop med liksom hur ekonomin i Blåvitt växer och hur ekonomin i andra klubbar har växt. Jag menar, Hammarby har vi sett nu har sålt spelare där vinterfönstret för 100 miljoner. Malmö FF kom med ett bokslut med sina Champions League-pengar där man kassar på över 400 miljoner. Alltså det spelar inte så jävla stor roll. Blåvitt är på väg att hamna så långt efter de här. Så att det här kommer liksom knappt märka ur det perspektivet, utan här är det ett jävla långt tålmodigt arbete som måste göras, som kan ta flera år liksom innan man ser effekter av. Vi ska sammanfatta, stänga den här diskussionen med, genom att dela ut två betyg här. Vad sätter vi liksom för betyg på Pontus Farnerud? Så sa du att han fick Linus 1,5 år. Mm. Vad får hans sportcheferi för man fyrar får det?
Jag och Filip gjorde en sån betygssättning av sportchefernas 2021 och då tror jag att vi satte en 3-4 på honom, vilket skulle vara bra då. Mm-hmm. Jag skulle nog vilja sänka det ett hack om jag ska blicka över hela hans period. Så, godkänt tror jag. Det finns en del plus, han har fått hem många hembändare, han plockade in Marek Hamsik. Han fyndade några värvningar i Kolbein där och Kevin Jakob, fast vissa av dem inte slutade så bra. Men det finns också några minus med till exempel att man blev av med Rasmus Wikström och Emil Holm väldigt billigt till Danmark, två egna talanger till exempel. Och även att han på något sätt lämnar IFK Göteborg med 11 spelare som sitter på utgående kontrakt efter den här säsongen. Plus att då Hussein Karnell, den här lovande talangen, också sitter på ett utgående akademikontrakt. Så att det finns ju väldigt stor osäkerhet kring framtiden och det blir ett arbete för den som tar över också. Så att han lämnar ju kanske inte truppbygget i sådär jättegott skick på längre sikt.
Nej, det var ju faktiskt ett rykte där att det var helt enkelt var ditt fel, Linus, att Farnerud fick gå. För att du skrev en artikel om Hussein Kanei att han inte hade kontrakt utan ens blev tillfrågad om det på söndagkvällen. Och då ska topplocket ha gått på varenda jävel runt IFK Göteborg och så stormar Mild in på hans kontor dagen efter och sa okej, you're fired, du kan städa skrivbordet i princip. Så att hade du inte röjt ut den nyheten att det är ingen som hade gett Kanei kontrakt, så hade Farnerud varit kvar där idag.
Shit,
alltså. Du odräpade Pettersson.
Jag vill ju ha den, jag vill ha det här dokumentet, spelet bakom.
Ja, liksom. Du får väl ge det, du har ju inifrån perspektivet.
Ja, det är ju du som har uppgifter det här, jag är ju helt oskyldig enligt mina egna källor i alla fall.
Ja, okay. Ja. Tvåa i alla fall.
Skulle jag säga. Farnen.
Vad säger du, Filip? Eller så jag,
nej, jag tror jag har fått sagt ungefär det jag vill.
Ja. Filip, betyg? Ja,
nu vill vi ju inte att jag ska hålla med Linus här, men det gör jag faktiskt. Slår man ut över hela perioden är han en tvåa för mig också. Jag kan väl bara addera lite att jag tycker, även om Werner Hahn är på plats nu, så tror jag väl inte att den här långvariga processen där det liksom tar långt in i försäsongen innan IFK Göteborg hittar sin första målvakt och hela den cirkusen som har varit runt det, är väl inte heller något plus direkt. Så, ja men, ja. Han tog hem hemvändarna och några fynd. Alamari kan vi väl nämna där också som ett potentiellt fynd. Men i övrigt har det varit för lite bra saker. Som tvåa, rimligt.
Ja, jag är faktiskt lite roligare än att jag också måste hålla med om detta. Ibland får det väl bli så. Men han känns som en klockren tvåa, sin gärning i IFK Göteborg. Det är liksom ingenting som sticker ut. Jag har den största respekten för att det är ett jävla krångligt jobb det här. Liksom, och vissa saker kan du kanske inte påverka. Och jag är inte övertygad om att det finns så väldigt många som hade gjort det så väldigt mycket bättre. Men det är svårt att ta in liksom... den typen av resonemang. Liksom man tittar på vad han faktiskt har gjort och vad IFK Göteborg har varit under den tiden, så är det svårt igen ett annat än ett tvåa. De har ju faktiskt underpresterat lite grann gentemot sin ekonomi. Även om de inte har någon jätteekonomi längre i Blåvitt så ligger de ju där 6, 7, 8 någonstans. Och de har ju faktiskt en lägre liksom snittplacering de senaste åren. De har ju varit längre ner i tabellen, så de har ju också underpresterat lite, även om de inte har underpresterat så mycket som vissa fans verkar tycka, som menar på att de ska vara med i guldstrid och så, bara för att de var det en gång för liksom 30 år sedan. Men de har ändå underpresterat lite grann trots allt, så att jag kan inte heller komma till något annat slutsats än att han får en tvåa, och det var vi då rörande överens om. Därmed kan vi glida över på en sportchef som ju fick ett betydligt högre betyg, om vi håller oss kvar vid ämnet. Så var det ju faktiskt ÖIS, Igor Krulj, som ni utsåg till årets sportchef i Göteborg 2021. GP gjorde det, och det var ju du Linus och du Filip som fällde den domen helt enkelt. Och i veckan skrev du ett dokument, Filip, här om att ÖIS mår bättre än vad de har gjort på 11 år. Och Krull då är ju en av nycklarna, inte sant?
Jo, men absolut. 11 år sedan konkursen och då allt var som allra mörkast för ÖIS. Och nu mår man som sagt väldigt mycket bättre. Igor Krull har väldigt stor del i det. Sen ska man väl vara ärlig och säga att det gjordes ett par värvningar under hans första säsong som inte föll särskilt väl ut, som en mittbacksprofilvärvning. Joakim Karlsson där blev inte särskilt lyckat, blev en tokflopp. Det var mycket och säsongen i stort blev ju inte bra, så han fick ju mycket kritik till en början, med all rätt får man väl ändå säga. Men sen så har han hittat rätt, och jag tror mycket av det förklaras i att, som jag var inne på lite där runt Blåvitt, att tränare och sportchef talar samma språk. Nu känns det som att Dan Ivarsson, hela tränarteamet och Igor Krull, de pratar exakt samma språk. De har hittat, och det är inte bara de utan också hela ÖIS som klubb, har hittat sin identitet. De tror på lirarnas lag, de tror på den typen av fotboll, och då kan man leta spelare som passar till det spelsättet och den spelfilosofin. Så det har liksom underlättat enormt mycket för Igor, tror jag. Att han har mycket mer tydligt, att hela klubben är väldigt tydliga med vad man vill. Sen ska man ju ändå lyfta honom för de sakerna som han har lyckats med liksom individuellt. Sådär, att han får loss miljoner för Herman Sjögrell. Han förlänger kontrakt med Aydin Selkovic och Marcus Haglin Sangré. De två viktigaste spelarna i ÖIS kanske. Och har satt ÖIS i en bra förhandlingssits runt Aydin där. Och det har liksom jobbats långsiktigt. Nu var det inte någon stor ruljans i det här fönstret. Hitta lite fynd i Isak Dahlqvist från Blåvitt. Så ja, långt tugg här. Men Igor har gjort det jäkligt bra, får man ju säga. Och är faktiskt värd berömmet. Och jag tyckte det var ganska givet för oss att han blev årets sportchef 2021.
Ja, det var en jävla hyllning där. Du tickade in på ett par tre minuter den hyllningen till Krull där. Alltså. Det är ingen människa i världen som har hyllat Krull så mycket som du precis gjorde. Ja.
Men man måste ju säga att det var ju ingen stenhård konkurrens han hade direkt.
Det var
ju Pontus Svanrud och Häcken hade ju tufft år med Martin Eriksson. Han var inte heller lyckats första, och guys vet vi ju alla hur det slutade. Så ja. det var inte så att han sputtade och vann på liksom målsnöret direkt. Nej. Igor Krull, ja.
Nej, så var det en liten dopad trea på Fanerud där också, för han var ju egentligen en tvåa då, så att ja, då har du rätt i det att det var
putsa
ingen,
till det lite.
Så det ser lite jämnare ut.
Ja, exakt.
Nej, du var inne på ekonomin där, Filip, intressant. Jag kollade det, de hade ju 26 miljoner i omsättning, inte förra året då, för de siffrorna har väl inte kommit än, men året innan där. Och nu säger ju ordförande, var det väl i ditt reportage där, att de har möjlighet att växa ytterligare några miljoner. Nu vet vi inte exakt vad de hade för siffror 2021 då, men alltså, växer de ytterligare några miljoner från det här då? De är uppe på en omsättning på 30 miljoner och en sån stor ekonomi. Jag menar, var Mjällby och Varberg 2019, när de gick upp till Allsvenskan, då hade de ju 25 respektive 20 miljoner i omsättning. Så att det här är ju liksom, ÖIS är ju uppe på en nivå då man faktiskt kan börja tala om att det är rimligt att gå till Allsvenskan.
Så är det faktiskt. Och det, nu kanske denna säsongen, ja, jag är inte säker än riktigt, man vet ju inte, man vill suga lite på det innan man bestämmer sig om man tror att de har kapacitet nog att gå för det redan i år, men de har i alla fall kapaciteten att gå för det, om vi säger 2023. Och jag tycker att klubben har hamnat på en så pass stabil plattform ekonomiskt, så kan de bara fortsätta och tugga på här och ta små kliv hela tiden, så är de är ju kapabla att kunna konkurrera om allsvensk uppflyttning. Sen är det klart, man måste alltid ta hänsyn till hur ser konkurrensen ut. Det är ett par andra ganska gedigna klubbar i Superettan i år. Men å andra sidan då, som du säger, Robban, Mjällby och Varberg, de lyckades. Och ÖIS, visst, nu är mycket positivt och mycket är bra. Men jag tycker inte att man som ÖISar kan ju inte vara nöjd förrän Örgryte IS är tillbaka i Allsvenskan. För det är ju en så pass anrik klubb och att de ska ju höra hemma där. Men absolut, här fortsätter de i denna riktningen och kan bygga på samma sätt, samma lugn, behålla kontinuiteten, då tycker jag inom kort och att de är konkurrenskraftiga nog att tampas som allsvensk uppflyttning.
Ja, för att jag menar, även ditt kära Värnamo, Linus där, man ska blanda in, de gick upp i Allsvenskan, men vad fan hade de i omsättning det året? 12 miljoner eller vad fan?
Fast de har Jonas Tern.
Ja, den,
då behöver man inga miljoner överhuvudtaget. Han kan förvandla småsten till guld.
Det kom ju nu i dagarna här, om det var igår eller när det var, med Aydin Selkovic där. De tackade ju nej just till ett bud från norska Haugesund på 1,7 miljoner. Det är ändå, det säger ju ändå någonting att man säger nej till bud för en superettanklubb, ändå hygglig nivå.
Ja, men det är det. Sen tycker jag ju, alltså 1,7 miljoner för Superettans skyttekung, 18 mål, gjorde hälften av lagets mål i fjol i princip, och inte gammal heller, och besitter meter. Han är 23-24 i din och skapar otroligt mycket målchanser och är ju bra i spelet, tillför mycket i spelet. 1,7 miljoner. Hade jag varit ÖIS så hade jag... Jag hade nästan inte ens svarat på det där budet.
Alltså. Ja, det var ju som någon skrev på Twitter där att till att börja med någon ÖIS-supporter då, till att börja med kunde man vända på siffrorna så att det var 7,1 miljoner då. Men det är kanske lite överkant, så mycket får de inte för den.
Ja, det är väl kanske lite överkant, men det har ju rapporterats hos våra konkurrenter där. GT har väl skrivit att 5 miljoner är lite siktet inställt på. Det tycker jag låter ganska rimligt. Och sen vad jag har hört så har ju ÖIS inte bara då nobbat ett bud, utan det har varit minst ett bud till på Aydin som Krulje och ÖIS har tackat nej till. Men jag tycker de gör helt rätt. Han sitter ju på ett långt kontrakt och det verkar inte så att Aydin liksom tvingar på heller att jag vill bort, utan han trivs ju så pass bra och vet ju om att han kommer ju bara fortsätta utvecklas i ÖIS och i det spelsystemet under dagen och sådär. Så de sitter en jäkla god sits där, så hade jag varit dem hade jag ju bara varit kall, och kommer det inte några bättre bud här så har de ju fint läge till sommaren också, då många ligor liksom ska starta om och bygga om sina trupper. Så ja, de gör nog rätt i att dissa de här buden så länge de är på den här nivån.
Vi har faktiskt färska uppgifter från en pålitlig källa
att
det högsta budet har legat på 2,3 miljoner. Mm. Icke ej kommenterat av Ögryte, vi jobbar på den biten, men det är i alla fall en källa som säger att det ska ha funnits även ett bud på 2,3 miljoner som ÖIS har nobbat.
Men om det då kommer flera bud på den nivån där 1,7-2,3, alltså det låter ändå tufft att det helt plötsligt ska sticka upp med det dubbla, tänker jag då, men det kanske det kan göra.
Ja, men det har du väl en poäng i, och där är kanske en anledning då till att man ska vara lite kall. ÖIS som lag kommer funka, gissar jag i alla fall, även om vi får reservera oss när det gäller Superettan rätt så ofta, att ÖIS som lag kommer funka mycket bättre den här våren, och kan Aydin fortsätta att lysa, då tror jag det kanske är den skillnaden som krävs för att man får 3,5 eller möjligtvis 4 till, att de skulle kunna kräma 5,5 istället. Sen blir det ju hela tiden en avvägning när man ska släppa liksom, men ja, som det är nu så tycker jag väl fortfarande att 2,3 är väl också lite för lite. Men ja, tveksamt då om marknadsvärdet inte är högre som det verkar då, men vi får se.
Vi får se. Igor Krulje och hans då förhållandevis stora affärer. Flyttar man sportchefsperspektivet och blicken mot Gais då, så har ju de varken sportchef eller manager. Däremot har de Magnus Sköldmark, och han gör väl i princip allt. Är det inte så?
Ja, Filip har ju bäst koll här, men utifrån sett och det man har följt med i rapporteringen så verkar han ju snart ha alla roller man kan ha uppe på Gaisgården.
Hur många räknar vi till?
Nej, men bekräftade roller. Vi får landa där någonstans innan vi svävar iväg. Han är väl klubbchef. Det är väl liksom grunden han står på. Sen har han väl blivit fotbollsansvarig och även nu då assisterande tränare. Och det är alltså fotbollsansvarig och klubbchef, det kan man väl kanske ändå kombinera. Men när du också ska kliva ut på planen och vara assisterande tränare, ja, i min värld är det här är något jag aldrig hört innan. Och jag undrar hur Fredrik Holmberg, huvudtränare, tänker när liksom chefen kommer ut och ska vara assisterande tränare. Att han liksom ska ha chefen som assisterande, det går inte ihop.
Ingen i Blåvitt eller de högre klubbarna, högre upp, kan ju någonsin klaga på att de har mycket att göra. Det är bara att hänvisa till Sköldmark.
Nej, det är helt ofattbart.
Är det sant där, Filip?
Ja, men visst är det sant. De har ju inte kommunicerat så mycket runt vad som har hänt kring organisationen förrän här ganska nyligen. Han nämnde ju det för med Magnus i en intervju med oss då, att han skulle ta fotbollsansvaret. För helt plötsligt så har ju han varit den som har kommunicerat kring värvningar och så på hemsidan. Tidigare var det ju Jonas Östergård, men han försvann ju naturligtvis då vi nyår. Och sen kunde man ju då tänka sig att Niklas Karlström kanske skulle ta vidare, men Niklas sportchefstjänsten är ju borttagen då. Han är kvar som en ideell resurs och han kommer väl fortfarande göra rätt så mycket av, jag kan tänka mig, scouting och sådär på fotbollssidan. Men det är ju helt klart så att Magnus, han sitter på tre stolar där och det känns lite vanskligt liksom, både för klubb och person här tycker jag. Och som Linus sa där, den här grejen att Sköldmark är ute på träningsplanen och följer vad stegen som Fredrik Holmberg då tar i den dagliga verksamheten. Ja, det kanske funkar, men det känns lite halvmärkligt också när man ska kommunicera med Magnus, liksom, fan, är det klubbchefen eller är det assisterande tränare jag står och pratar med här nu, liksom, det känns ju otydligt.
Det blir ju lite konstigt också om man tittar på, för de har ju kommit med sina siffror, med sin årsredovisning, väl, guys, här. Och jag menar, de hade ju ganska hög omsättning i fjol redan på som de redovisade då på 23 miljoner. Och vad jag förstod nu så var den uppe i 30 miljoner 2021. Alltså de åker alltså ur allsvenskan med en ekonomi på 30 miljoner. Eller åker ur superettan, ska jag säga, med en ekonomi på 30 miljoner. 30 miljoner, det är en ekonomi som du skulle kunna klara dig allsvenskan på, så att ställt mot de här nya siffrorna som jag snabbt bara tolkar dem, så blir det ju ett ännu större misslyckande det här att de ramlade ner i division 1.
Ja, men så är det. Sen är det ju den stora posten där som man har förstått det som är ju att Gais Open då genomfördes 2021. Den genomfördes ju inte 2020, så den är väl en stor anledning till att omsättningen har ökat så pass. Men det är ju ändå såklart när man tittar på siffrorna och tänker att fan, de har omsättningar på 30 miljoner. Det ska man liksom kunna, med den omsättningen ska man kunna bygga en trupp som också är så pass stark att den ska kunna hänga kvar i Superettan utan problem. Så det är naturligtvis så att med det perspektivet sett så blir det ju att, ja, det känns som ett ännu större misslyckande, även om vi då ska ha klart för oss att rent eget kapital, likvida medel och sådär, så har det ju inte varit någon större ökning liksom. Men det är sjukt. Nu så blir det ju annorlunda. Det blir annorlunda tider i ettan. Stora delar av den där omsättningen på 30 miljoner försvinner. Och de pratar ju här på medlemsmötet om att det är ju åtminstone 10 miljoner som ryker i centrala medel. Och sen så kanske en 3-4 kring sponsor och publikintäkter och sådär också. Så det arbetet de har gjort för att klättra uppåt på den ekonomiska stegen, det raseras ju lite grann, kan man säga.
Ja, då får Sköldmark sitta på många stolar för att få ihop siffrorna.
Lite så.
Du, annars är det väl en hel del, eller det är full rulle runt Emin Grozdanić där, vad jag förstår.
Ja, det är väl en snackis om vi ska prata lite så sportsligt och truppbygge och sådär. Gais är ju inte riktigt klara med truppbygget, det tror vi i alla fall. Det saknas en del spelare och en del vad som händer på inkontot avgörs ju naturligtvis av vad som händer på utkontot. Och Emin är ju en spelare det surras mycket om. Vi vet ju att ÖIS har lagt ett bud på honom, Gais har nobbat det. Det rörde ju upp ganska mycket känslor i de grönsvarta supporterleden att vad fan ska han som liksom leder klacksångarna och slår sig för bröstet och är lite av en Gais-symbol ändå, ska han gå till ÖIS? Men här ska man ju ha klart för sig att Emin har ju inte tagit någon, som vi förstår i alla fall, ställning till det här, eftersom Gais då har tackat nej till budet, så är det ju inte något för Emin att ta ställning till. Men det är klart att det blir direkt när det ryktas om rivalen och sådär, så ser man ju att många supportrar går i taket och det är väl ganska så oklart. Jag pratar med honom inför MFF-matchen, så hör man ju ändå på honom att lite mellan raderna, ja, men han är ju sugen på att spela högre upp. Och så kliver han ut mot MFF och har en ganska jobbig första halvlek där och går bort sig ganska grovt på det andra målet och det spär ju på den här, och det har blivit ganska ilsket mot Grozdanić, och det känns som att den situationen är, ja, men det är lite så här, det väcker oro och stök i leden, så vi får väl se var han landar. Men jag har svårt att tro ändå som det är nu att det är ÖIS, utan jag tror Gais inväntar bud från någon annan klubb och så släpper man honom då om man får någon hyfsad betalning, men buden ska komma. Det finns ett par klubbar, andra sådär, som är lite intresserade, men inga konkreta vad vi vet än så länge. Mm.
Vi får se vad Emin Grozdanić hamnar då. Vi ska röra oss mot Häcken då, utifrån sportchefsperspektivet där. Och där kan man ju säga att Häcken har gjort ett väldigt starkt fönster, åtminstone ett väldigt omfattande fönster sett i mängden av spelare som Martin Eriksson har plockat in. Är det inte så, Linus? För att vi har ju liksom Even Hovland, vi har Thomas Tottland, vi har Mikael Rygaard, vi har Oskar Uddenäs, vi har Ibrahim Sadik, vi har Karel Hodzic, plus att det har släppts fram en hel del unga afrikaner med den här Romeo i spetsen då, ung mittfältare, samt att Samuel Gustafsson Gustafsson är ju på väg tillbaka, som vi knappt inte fick se så mycket av i fjol. Så det är nästan ett helt nytt lag där. Men vem är Martin Erikssons bästa värvning, om du får nämna en?
Shit. Nej, men jag måste nog välja även Hovland ändå. Alltså. Man tappade Rasmus Lindgren och Jonas Torjo, som egentligen hade varit det cementerade mittbacksparet i flera säsonger. Och inte lätt att värva en etablerad mittback bara så där utan att kanske behöva casha upp väldigt mycket. Nu hittar man även Hovland i Rosenborg, som tyckte han var för gammal, för de skriver inte långa kontrakt med spelare på den åldern. Och det är ju ett jättebra fynd, absolut. Så jag skulle säga att... nu satte du med potta. Några år eller en 30, tror jag.
Ja, 32 år, det låter rimligt.
Han känns som en 32
år. Han ser ut som en 32 år, om inte annat.
Det gör han definitivt. Nej, men jag skulle säga honom.
Mm. Jag blev imponerad av att de tog in Karel Hodžić. För att han kommer jag ihåg redan från när han i AFC för ett gäng år sedan. Jag satt där i någon, de var ju rätt bra i Svenska Kuppen. Gick de bra för några försäsonger sedan. De var 2019 när AFC Eskilstuna. Och både jag kommer ihåg, jag satt där med några kollegor och tyckte den här Hodžić är fan bra vänsterback alltså. Och sen tog ju Mjällby honom. Tyckte att det var en smart värvning redan då. Och nu vet vi att de har haft lite problem på sin vänstersida. Och även om då Kristoffer Lund där har sett, såg ändå ganska hygglig ut under träningslägret, så tror jag ju att Hodžić är en mycket mer färdig vänsterback för en startelva som vill någonstans.
Jag håller med. Mm. Nej, men precis som du säger, vänsterbackspositionen har ju varit Teckens egentligen stora akilleshäl i flera år. Man hade Martin Olsson en kort period innan Malmö kom dit och plockade honom. Och liksom då försvann det igen. Kristoffer Lund tror jag absolut är ett spännande framtidsnamn. Men bakom där finns ju inte så mycket. Man valde ju att behålla Yannick Adjumani trots att man egentligen inte skulle det. Nu tror jag att han kommer lånas ut. Jag tror att kanske att man har insett att han inte riktigt håller nivån. Och då måste man ha in en spelare till. Kadir Hodžić är ju absolut stabil, bra. Framförallt är han svensk. om vi kan stanna till där lite också. Häcken har nu, tror jag, 12 spelare som klassas som utländska. Man får ju bara ha, du får rätta mig fel, Rob, men jag tror att man bara får ha 9 i en matchtrupp. Så där finns ju en problematik faktiskt. Martin Eriksson erkände att de såklart tänker på det, men inte känner någon panik över det. Men det är ju också viktigt att värva spelare, svenska spelare, för att liksom hålla den kvoten i schack, så att säga. Så jag instämmer. Bra värvning på egentligen alla sätt.
Martin Eriksson då, sportchefen, han är ju intressant ur ett annat perspektiv, som vi har pratat lite om här på redaktionen då. Det är ju att han... Det här kan du egentligen bättre än mig, Linus, som jag leder in dig på det. Han blev ju sportchef ungefär samtidigt som Pontus Farnerud. Och nu har ju åren gått här. Och Martin Eriksson har ju inte heller haft, det har ju inte varit liksom någon solsemester hela tiden för honom, utan det har varit ganska jobbigt i fjolår. Men aldrig några diskussioner om att han för den saken skulle liksom ska röjas väck och man ska plocka in någon annan.
Nej. Och där är väl kanske det en tydlig skillnad mellan då ledning i IFK Göteborg och i BK Häcken, att den har varit samma egentligen. Man hade en väldigt tydlig plan. Martin gick ju bredvid Sonny Karlsson, legendarisk sportchef i BK Häcken. Lite kortare än vad det egentligen var tänkt från början, men han fick ändå lära sig. Och det var en tydlig plan från BK Häcken att det här är vår framtida sportchef. Sen gick det tungt förra året, men man behöll ändå det för att man värdesätter kontinuitet och man har samma position, personer på ledande positioner. Så det har ju egentligen aldrig varit en fråga. Jag tror inte ens vi har diskuterat. Jag har inte sett någon diskutera Martin Erikssons framtid trots att det gick som det gick förra året. Anmärkningsvärt faktiskt.
Ja, men det är ju Häckens välsignelse och förbannelse lite det där att det blir aldrig det trycket på. Nej. Det är ju både på gott och ont någonstans.
Men också då, man kan ju också dra parallellen till då när Pontus kom in. Han gick ju bredvid Kenneth ett tag, var lite assisterande till honom där.
Men Kenneth båda var lika grön hand för
fan. Exakt, det var ju det som är problematiken, att han fick ju aldrig riktigt chansen att lära sig. Martin fick ju ändå gå bredvid Sonny och liksom lära sig allting. För det är ju ändå ett yrke som många andra, alltså det är inte något man bara kastas in i och klarar av. Det är så mycket, det är agenter, det är media, det är spelare. Men det är en intressant jämförelse att ändå titta på de två som kom in ungefär samtidigt. Båda hade inte tunga fjolår, men det är en som får gå och den andra är egentligen aldrig ens uppe för diskussion.
Marcus Jordin är inte lika mycket pamp som Håkan Mild, det är det slutsatsen vi drar.
Ja, det kanske är det.
Ja, det är ju ingen svår fråga att svara ja på andra sidan. Eller vad säger du, Filip?
Nej, jag håller med dig där. Han är inte lika mycket pump som Håkan Mild.
Nej, det, han har ingen pampfrisyr heller, så att det är inga större konstigheter där. Häcken på damsidan då, där har de ju Christian Lundström som tituleras väl inte sportchef, men han jobbar ju mycket med värvningar och så. De har ju haft, eller hållit på nu i flera månader egentligen, med att försöka ersätta Stina Blackstenius som ju lämnade för Arsenal. Hon drog ju visserligen i januari någon gång, men det var ju klart långt tidigare att hon skulle försvinna. Filip, så lång tid utan att en snabb nia är på plats, är det underkänt? Ledande fråga kanske, men...
Oh, ja, du vill höra mig så dra på där att det är för dåligt. Ja, alltså... Både ja och nej. Alltså. Lite där Farnerud målvaktsfrågan i Blåvitt och ÖIS anfallsfrågan i ÖIS. Alltså, ibland får man också ha respekt för att det tar tid. Och jag tror ändå även om Häcken naturligtvis har jobbat med parallella spår till att hitta, liksom, täcka upp för Stina, så tror jag ändå det fanns en ganska stor förhoppning att hon skulle bli kvar. Även om det kanske kan vara naivt att tänka så. Jag tycker ändå man får ge dem lite mer tid innan man underkänner det. Det har inte gått så länge sedan som Blackstenius sa farväl. Om man då jämför med typ Anesti som ganska tidigt i höstas sa att det blir inget mer för mig i Blåvitt. Eller, det var ganska klart i alla fall att det inte skulle bli något mer.
Det var i och för sig ett jävla haveri med tanke på hur lång tid det tog. Alltså, så
att, ja. Alltså, det kanske, man kanske inte ska ha det som någon slags referenspunkt.
Det är ingen mall för hur man värvar målvakter.
Det är väl helt sant. Men nej, fasen, jag tycker... Ja, hela liksom den sportsliga ledningen runt damlaget är väl ändå också lite i sin linda, även om Christian Lundström har haft det ansvaret och klivit in mer och mer, känns det som, så tycker jag ändå att man, ja, men de är så färska fortfarande på att ha damverksamheten i BK Häcken, att man måste ändå ge dem lite mer tålamod, tycker jag. Sen vet jag ju, jag hörde ju er Åla Marbella-podden där, att ni tyckte det var ett stort problem att Stine Larsen inte riktigt håller i den rollen, och den uppfattningen delar jag. Jag liksom håller verkligen med om att det måste in en nia, och drömvärvningen hade väl varit Rebecka Blomqvist på något sätt och kunna locka hem henne. Hon är ju jäkligt stark i djupled och målfarlig och hela allt, så alltså, besitter färdig kvalitet, men... Nej, jag vill inte underkänna Lundström faktiskt, Laul. Du får inte den.
Nej, okej. Det är bra det, för jag har faktiskt pratat med honom och det var schysst att han ställde upp. Och han bjöd ju faktiskt på en nyhet när jag pratade med honom också. Så att det var bra att du räddade honom där. Han nämnde just Rebecka Blomqvist där, att de hade försökt med henne men att det inte hade gått. Och sen, som sagt, han släppte en nyhet här. Vi ska lyssna på vad han sa.
Ja, vad ska vi säga? Alltså, Vi har ju tittat väldigt, väldigt brett. Vi har ju från USA till Australien, kan man väl säga. Ska jag ta av allt. Men på de spelare som vi kan säga att vi försökt låna in, så en typ av Rebecka Blomqvist som inte är en utpräglad nia, men som ändå ser båda har en historia i hos oss tidigare och som inte fått kanske fullt så mycket speltid som hon har velat. Det var ju en typ av spelare som vi var på. Sen har vi Signe Brun som är en dansk landslagsspelare som då startade i Lyon under en tid. Men när Ada Hegerberg kom tillbaka så såg vi ju att hon fick sparsamt med speltid. Och vi var på där, men det här blev lite vid slutet. Lyon gick på utlåning till United istället då, som kanske samma nivå som oss kvalitetsmässigt, men en större klubb då. Så det är lite svårt att få liksom, det är den nivån vi behöver ligga på den nivån på spelare, så att vi ska känna att det ska verkligen tillföra något, och då är och konkurrerar vi med väldigt stora klubbar också, så att det är ett litet dilemma. Sen har vi varit lite ute på lite andra områden med Kina-marknader. Där det finns spelare som har en väldigt, väldigt hög nivå som vi kanske inte... de blir lite bortglömda på i Kina. Och Xavinga som har varit i Sverige tidigare och ett sånt namn som som skulle kunna vara en tänkbar, men som ändå kändes att det är inte hela vägen.
Just det, jag förstår att det är en tuff nöt att knäcka helt enkelt. Du säger att ni har skannat marknaden från USA till Australien. Vad är liksom plan B om ni inte hittar någon? För nu börjar ju tävlingssäsongen här till helgen med Svenska Cupen.
Som jag sa tidigare så har vi ju spelare. Det är inte så att vi står utan. När vi letar så ser vi ju en möjlighet också att kunna använda Stine Larsen då, i en lite annan position nedanför. Det är väl liksom tanken, men där har vi en spelare som startar i danska landslaget som är en bra målskytt och boxspelare. Så att vi är ju jättenöjda med dem vi har. Vi har en tjej som heter Aisha Masaka som är på väg in. Som har speed och tror jag kommer tillföra väldigt mycket. Men där vill man inte lägga för stor tyngd på henne, för att hon är ung och kommer till ett nytt land. Så att vi vill ge henne tid och kunna liksom utvecklas. Men det skulle lika gärna kunna vara att hon direkt går in och är bra. Liksom, och då har vi det också.
Men hon har inte varit med i träningsmatcherna här nu, eller?
Nej, hon har inte kommit än. Vi väntar på arbetstillstånd och lite sånt där. Det är lite... Så hon är inte i Sverige.
Ah, okay. Men det är ett nyförvärv det här då? Alltså, som är...
Ja, precis. Det är ett nyförvärv som är klart. Så att, och det, hon kommer stärka. Hon har lite andra egenskaper än som jag har sökt med speed och så. Men hon är ung. Hon är 0-3. Och som jag sa, att vi vill gärna ge henne den tid hon kräver. Så att inte liksom, det är inget vi förväntar med att hon ska rätt in och starta. Utan det är mer en värvning på sikt.
Just det.
Men hon finns där. Och sen har vi ju Pauline Hammarlund som också finns tillgänglig snart. Men även där så ska inte vi skynda på något. Vi ska inte liksom, hon kommer gå in i full träning snart. Och är ju en spelare som har en hög nivå, det vet vi. Men vi vill ju också ge henne tid att komma tillbaka till en korsbandsskada. Så att därav så känner vi ju att vi behöver någonting mer där. Skulle vi inte hitta det så kan vi liksom använda andra spelare också i de positionerna. Vi hade Rytte Karneryd som vi spelade där en halvlek i mot Rosenborg senast på träningsläget. Och det såg bra ut. Hon har ju speed och klarar av den positionen också. Så att vi är inte liksom så att vi står kort med spelare och så, utan vi känner oss ganska trygga i det.
Ja, han släppte ju en nyhet där som ni hörde. Aisha Masaka från Tanzania fyller 19 i år, 2 landskamper för Tanzania. Tillhör ett lag som heter Young Africans. Linus, har du kört Similar Player på henne? Instat-verktyget som vi brukar använda för att jämföra spelare?
Alltså, jag blev ju ruskigt ivrig när du nämnde, alltså man gillar ju när det kommer så här okända spelare och bara får kasta sig över dem. Men till min stora besvikelse så finns hon inte med på Instat. Så att jag är ruskigt besviken och funderar nu på att mejla och be om någon sån här specialrapport på henne.
Men hon har ändå gjort landskamper då, det är kanske en ungdomslandskamp, men de täcker inte det täcket där. Det är ju bara att konstatera att det är ju alldeles för dåligt Instat.
Vi får byta verktyg.
Ja, men i min besvikelse så var jag ju tvungen att kolla några andra spelare då. Liksom. Ja. Man får ju stilla sitt begär lite. Så att Kadir Hodzic, BK Häckens nyförvärv, är 100% Emil Skog. Den gamle ÖIS-springaren som nu är i Västerås.
Hoppsan.
Ja, den är kul. Han är 86% Alexander Jallow, kan vi också ha med oss. Ja. Ja, det var ingen som gick igång på det.
Nej, jag satt precis och funderade på, men för min bild av Hodzic var att han hade sina, att han är bra defensivt, och det tycker jag inte riktigt Jallow alltid är, så att det var med det jag satt och funderade.
Ja, du satt och analyserade.
Ja, jag fick processa informationen snabbt där eftersom den var okänd sen tidigare.
Jag tänkte tillbaka där på Emil Skog. Jag tänkte det var ju dunderflopp. Nej, men han har väl gjort det bättre i Västerås, men han var rätt svajig defensivt. Han var vissa mer yttermittfältarna var en ÖIS.
Häckens stjärnvärvning är potentiell dunderflopp alltså. Det är slutsatsen av detta.
Det är slutsatsen.
Hade du något mer om Aisha Masaka där, Filip? Eller då har du liksom inte heller... Är du på instat-nivå vad gäller henne?
Nej, tyvärr. Alltså det här är ingen bonusinfo jag kan bjuda på, men när Christian Lundström beskriver henne så låter det som en jättespännande spelare och sådär, men för Häckens del så hoppas jag att de har något mer på gång än henne på den fronten ändå. Liksom. Men en spännande spelare låter det verkligen som.
Ja, det är det som han sa då, mer på sikt där.
Ja,
Utsiktens BK har vi ju med oss i vår bevakning här numera. Och det man kan säga om dem ur det här perspektivet är ju att det har ju värvat snart så inåt helvete där senaste dygnet typ. Alltså du satt ju här och igår var det Linus på redaktionen och liksom det började rasa ut namn liksom.
Ja, det var
som har anslutit.
Det var tre namn på en dag här.
Det ena mer okänt än det andra.
Nu måndags var det nog tre namn tror jag.
Och det ena mer okänt än det andra.
Ja, det kommer ju spelare från höger och vänster. Fast allra flest kommer det ju från Magnus Perssons klubb Veles där, som det här samarbetet verkar ju verkligen liksom ge frukt nu. Jag tror de är tre.
I numerär i alla fall.
I numerär, ja. Ja, men då startade ju två stycken igår, startade på topp igår då, tisdag, när de träningsspelade mot IF Göteborg. Och en av dem började matchen med en sån jäkla cykelspark liksom. Han bara, liksom du vet när man ligger så där gött i luften liksom. Han missade ju bollen i sig. Så det var inte så. Men det var ju liksom, man bara, okej, vad är det här liksom?
Hade han bara träffat bollen så hade det varit en bra cykelspark.
Alltså det var ett drömmål alltså. Liksom. Okay. Men sen så fick han ju två skottlägen till och de nådde ju liksom, det var ju, jag spelade på Valla Leipor, bollen landade ju någonstans på Ullevi liksom, Ullevis parkering där borta. Så att, ja, det var inga goa intryck och det är väl lite det man hör därifrån också tycker jag. Att det är liksom inga superspelare som har kommit hit och de kan knappt engelska tror jag. Och liksom Mattias Medelberg, Dalense får gå där på träningen och liksom tolka åt dem. Så jag är fortsatt skeptisk till just den satsningen. Sen däremot Billy Nordström blev också klar här tidigare i veckan. Det är en habil vänsterback för superettanivå. En Sima Peter har kommit tidigare i Falkenberg. Också ett väldigt bra värvning. De har lånat in William Milovanovic från Häcken. Också en stabil spelare. Så att det känns, om man liksom ska vara lite seriös och kanske blunda lite för de här värvningarna som man inte tror speciellt mycket på, så känns det som att Utsikten faktiskt har något bra på gång. Och absolut har chans att klara sig bra i superettan.
Delar du den bilden, Filip?
Ja, men det gör jag rent på spelarfronten. Jag kan ju nämna några till där. Jag tycker Johan Brattberg också en habil målvakt på superettanivå. Mattias Bovin och Marcus Björkqvist från MFF. Björkqvist och Bovin var väl senast i Akropolis, va? Det är också spelare som gjort, alltså som jag tror har alla möjligheter att göra stora avtryck. Och Bovin har gjort mycket poäng i superettan förut, så det är ju en kompetent trupp som börjar växa fram. Men jag är också lite orolig för vad det här samarbetet med Persson och de här, vilket inflytande har de? Vill Bosko ha de här gubbarna till sig? Liksom hur, ja, och sådana saker spelar stor roll när man bygger en trupp och ett gäng och liksom får ihop den här lagsammanhållningen som är så viktig och som jag tror kommer liksom vara AO för ett lag som Utsikten framför allt.
Ja, men framförallt att den här samarbetsklubben Veles då, alltså den är ju liksom inte på en högre nivå, och ska man ha ett sånt samarbete där man ska låna in spelare, så ska man ju ha det, låna från en klubb som liksom är högre upp i hierarkin och plocka deras talanger liksom, men att de ändå kommer från en bättre träningsmiljö, en bättre nivå liksom. Här är det ju nästan så att liksom Utsikten spelar på en högre nivå än vad Veles gör. Det är väl, liksom deras division är väl ungefär på superettanivå, kanske lite lägre i vissa av lagen. Och det är det tycker jag som blir lite fel i allt det här liksom. Då blir det nästan mest som att det blir ett skyltfönster för bara de här spelarna, att de ska få visa upp sig i Sverige och kanske därifrån liksom stärka sitt marknadsvärde och sen säljas vidare, och så ska den spanska klubben tjäna pengar på det. Jag ser inte riktigt vad Utsikten tjänar på det här om det är den här nivån på spelare som de får in.
Från dessa väl underbyggda resonemang ska vi nu ägna oss åt något som vi faktiskt är ännu bättre på. Vi ska skjuta från höften. Vi har en ny cuphelg som väntar. Vad står på er agenda? Vad ska ni se? Vad kommer hända? Och vad tror ni vi kommer prata om nästa podd? Nu när Pontus Warner, du inte kan avgå igen. Vad har du på gång, Linus? Vart är du utskickad i helgen?
Jag är ledig.
Ledig? Ja. Fan, det är ju andra omgången av Svenska Cupen.
Ja, men det
du
får
vara ledig för helvete.
Det ska du inte fråga mig. Du ska du fråga min chef om.
Ja, ledig. Är du också ledig, Filip, eller?
Du, det är ju så sjukt att jag är också.
Nej, för jävla bygger man hamnar på. Båda stjärnreportrarna här är lediga.
Ja, alltså, du får dra den här, du får dra lasset här, Laul. Det
ja,
får
du
falla
tar
helt
alla matcherna, Laul.
Ja, det var helvete. Jag ska ju till Borås då på lördag och kolla på Norrby, Blåvitt, Svenska Cupen. Och sen är det ju BK Häcken mot KIF Örebro när damernas Svenska Cupen går igång på söndag. Så det är väl helt enkelt jag då som får samla in intrycken och leverera ett nytt matigt program då, eftersom ni ligger ju i hängmattan där. Och
ja, du får köra du är kvar monolog nästa vecka liksom.
Nere i Skåne någonstans, Filip.
Ja, jag får se hur länge jag tar. Kanske en riktigt lång semester här nere. Nej, men jag har faktiskt tänkt kika lite på... jag är ju faktiskt så pass intresserad lag så jag kan spana lite fotboll och våra lag även när jag är ledig.
Jag tror du kollar på hockey och Arsenal då, men okej.
Okay. Ja, men jag älskar... du får inte missförstå mig. Jag älskar svensk fotboll. Det är egentligen det bästa av allt. Bara titta, konsumera svensk fotboll. Det är underbart. Men jag kommer vara lite nyfiken på ÖIS här. De fick ju bli ordentligt ditvålade av Gnaget den här helgen. Men nu ska de möta Örebro SK som ändå är kanske en av klubbarna som blir de att jaga i Superettan. Så deras styrkeförhållande, hur de står sig mellan ÖIS och ÖSK där, det ska bli lite intressant att se, tycker jag.
Ja, det är ju en jävla intressant värdemätare får man ju säga tidigt på säsongen här, men ändå.
Precis, och visst Örebro har gjort om mycket och Joel Cedergren har kommit in där och det är väl saker och ting som inte sitter på plats där än. Och
det första han sa, det var, såg ni inte det? När han kom in, han sa det var för jävla dålig nivå. Det var det första citatet efter första träningen.
Kunde inte slå två passningar eller vad var det?
Sett en så hård och snabb sågning någon gång tidigare.
Ja, jävla, för hoppas Marcus Lansen inte satt och lyssnade på det eller titta på det då. Men, en liten passning till honom kanske, jag vet inte.
Om jag ska välja någonting då som jag tror att vi kommer att prata om i nästa vecka.
Fan, nu har du suttit och sugit på en karamell.
Ja, jag får ju svungen att välja honom. Ibrahim Sadiq, BK Häckens nyförvärv. Alltså kolla lite bilder på honom. Man kan ju hitta sådana highlights-paket. Det är roligt. Alltså fruktansvärt snabb. Fruktansvärt låg tyngdpunkt. Och fruktansvärt ettrig.
Alltså, låt som dig, håller jag på att säga.
Ja, nej, för 10 år sedan eller någonting. Nu stapplar man nästan. Nej, men jag tror att han har potential att liksom jaga skiten ur allsvenska mittbackar i år. Han har sina svagheter i att han inte har levererat så mycket poäng och allt sådär. Liksom. Men just det här pressspelet som Häcken älskar, och vi har ju Benny Traoré till
exempel. Ja, han och Traoré tillsammans, tänkte jag.
Alltså, det kan bli ett fruktansvärt anfallspar i år. Bara, och nu går jag ju bara på de här bilderna jag har sett. Liksom. Jag har inte sett honom in action på riktigt än, men det var en häftig spelare att bara så här kasta sig över och se. Liksom.
Mm. Bra, då har vi lite tips att se fram emot här inför cuphelgen som kommer. Vi ska avsluta den här podden med att ta lite läsarreaktioner som vi har fått, eller lyssnarreaktioner. Ja, läsarreaktioner är det ju faktiskt, eftersom det här är ju vårt första avsnitt, men jag begärde lite reaktioner inför det. Och vi har en twittrare som heter Jocka Grogg. Han tycker att vi ska ha lite snack om Blåvitts icke-befintliga spelsätt. När Paka Lagemyr går ut i intervjun och säger att de inte fått några instruktioner hur de ska spela, så måste det ifrågasättas. Ja, den där intervjun med Paka Lagemyr kan man ju prata länge om. Alltså, det var en, han har varit borta från fotbollen. Han har varit borta hur många dagar skrev det? 500 dagar eller vad fan det var?
Ja, det är nästan 500 dagar.
Han spelar en halvlek och sen liksom så kapar han allt jämst med fotknullarna. Lagkamrater, tränare, spel i det allt. Alltså det är en otrolig sågning. Eller?
Ja,
eller övertolkar jag den?
Nej, jag håller med dig faktiskt. Alltså, även om jag såg det var någon som skrev att han måste varit helt slut eller helt trött i huvudet. Liksom. Men jag tycker att det är en tok som just att han liksom säger det finns inga direktiv, tror jag han säger till och med. Liksom. Det tycker jag låter som men en tydlig pik mot Mikael Stara. Jag vet inte om jag övertolkar här, men jag tycker att det låter som att han är kritisk mot chefstränaren.
Du har gjort en lång intervju med Anne Linus här nere i Marbella. Där. Fick du vibbarna där att han skulle på korståg mot Stara där, eller?
Nej, då pratade vi bara, vad fan pratade vi om? Vi pratade om Berlinmuren, kalla kriget, tjuren Ferdinands trä. Nej, det var ju en myspys.
Han dribblade bort det där helt enkelt, tog de här ämnena istället. Sen nu tog han fram liksom den uppvarvade motorsågen och slaktas då.
Men jag pratade med honom efter matchen igår. Det här är ju ett journalistiskt haveri av mig som missar den här intervjun och sen liksom kliver ner i katakomberna där på Vallala IP och pratar med både Stare och Paka utan att ställa en fråga om det här. Det är, jag tar på mig det.
Ja, det hade varit intressant att höra och få honom där. Men det finns väl tid att göra det. Jag tänkte lite på den här Jukka Gurag då. Han verkar ju vilja att vi snarare ska också vara på Paka sida då, ifrågasätta att det inte finns någon spelidé.
Känns
det
inte som att vi var det i 12 dagar nere i Marbella?
Ja, vi gjorde väl
lyssna också tillbaka på det, kanske det sista avsnittet där, eller halvtidsanalysen. Där tror jag vi också var ganska skarpa i just detta.
Ja, vi gjorde väl också det. Men sen skulle jag också vilja säga lite så här att spelidén är ju lite död i dagens fotboll, skulle jag säga. Nu handlar det inte så jävla mycket om att bygga upp, utan nu är det ju de här liksom, man ska ställa sig högt, vinna bollen, ta den på motståndarnas misstag eller snabba omställningar. Det är ju det sa vi också i den podden. Det är ju vad lagen ägnar sig åt i princip, och det tycker jag IFK Göteborg gjorde mot den här cupmatchen mot Landskrona. De gick ganska tidigt. Det var ofta de liksom omringar Landskronas straffområde och försökte vinna bollen direkt där och sen gå efter det. Så att det här, jag tror att man behöver vara så orolig som vare sig våran läsare eller Paka egentligen är, för att om man inte har liksom en dundertydlig liksom spelidé från eget straffområde, för många lag jobbar ju inte så länge.
Fast det är ju ändå Dane och Rydström.
Ja, det är ju den skolan då. Liksom. Ja, det är ju den skolan då, men jag tänker att det finns ju en annan skola och att den fungerar på ett annat sätt liksom.
Ja, så är det.
Men man kan väl ändå vara orolig i alla fall över att en spelare går ut så tydligt.
Ja, ja.
Om man inte är orolig i själva spelsättet, så kanske man är orolig över att spelare så tydligt går ut offentligt och säger de här sakerna.
Ja,
för han sa ju också någonting, nu ska jag inte citera honom ordentligt, men han sa ju någonting i stil med att det känns som att vi bara slår upp bollen och så hoppas vi att vi ska lösa det på egen hand.
Ja, vi skickar upp den på felvänd och hoppas att det ska lösa sig liksom.
Och det är ju när någon väljer att, alltså man säger ju sådana saker av en anledning. Mm. Kanske ofta för att man har tröttnat eller inte fått nog på något sätt. Det måste hända något.
Men han har ju alltså varit borta så länge, så det är nästan liksom en episk händelse att komma tillbaka och inleda med detta. Liksom.
Räcker med 45 minuter för att se svagheterna.
Ja, det är otroligt. Ska vi se här, Sigfusok undrar vilka spelare är aktuella för allsvensk comeback om Ryssland drabbas av sanktioner och stängs av från internationellt spel? Och här finns ju då ett mycket enkelt svar och som skulle kunna bli en väldigt bra rubrik som dessutom är helt sann, och det är att vinnaren på en rysk invasion, Peking. Det är ju nämligen så att när vi kollar upp det här, Linus, så är det ju mängder av före detta IFK Norrköping-spelare som finns i den ryska ligan. Vi har ju Haksabanovic, vi har Dagestål, Almqvist, Jordan Larsson, massa spelare som har varit i Norrköping, haft bra relation till Norrköping. Norrköping kallas Peking, och blir det en rysk invasion så är Peking vinnaren.
Ja, då kanske till och med du får skrota ditt guldtips om Malmö där och tänka om det kanske är Norrköping som ska upp högst.
Alltså skulle alla de flytta hem och spela över tid i allsvenskan, då har de ju ett superlag Norrköping. Det måste du hålla med om, Filip.
Herregud, då hade de om inte tydligaste favoriten så hade de ju varit jämsides med MFF i alla fall. Det är ju otrolig jäkla uppsättning. Det känns ju som att det är mer än hälften av alla spelare, svenska spelare vi har i Ryssland, det är Peking, gamla Peking-lirare. Det måste vara något sånt, va? Det är Gigovic och några till väl. Hade Sika Dunic väl kvar också sådär, men ja, det är ju brutalt vilket lag de hade haft. Mm. Norling klappar händerna och hoppas att din drar fram.
Ja, han vill ha truppförflyttning över gränserna nu.
Men det är ju intressant också så här, nu när Viljot Svedberg från Hammarby, nu verkar väl lite tveksamt att den han går igenom.
Han brann inne den affären mitt i natten.
Men att spelare ens liksom överväger att helt gå otroligt till Ryssland, det är faktiskt exakt som du säger, det är helt otroligt. Oavsett vilka pengar det handlar om är det helt otroligt att man ens överväg att gå dit just nu alltså.
Och så även, nu ska man ju inte liksom ha fördomar på något sätt, men jag menar Viljot Svedberg, jag menar han har pappa Hasse Eskilsson som har varit ute i fotbollsvärlden och rimligen borde liksom kunna ge kloka råd och allt sånt här, och han har en stabil förening som Hammarby runt sig som man också kan ifrågasätta, ska man göra affärer i det här läget med dem? Det var väldigt mycket som var väldigt konstigt när det basunerades ut att det var klart det där, va?
Det är ju inte så att han är 30 och ska casha in i slutet av sin karriär. Alltså
Nej, du har det perspektivet också.
Ja, men du har ju snackat om Barcelona. Mm. Liksom. Det är på den nivån som liksom klubbar pratar om kring honom. Mm. Och att då behöva gå till Ryssland nu. Nej, för mig är det helt ofattbart.
Bra, det var de läsarreaktioner jag tänkte vi skulle ta upp den här veckan. Om ni nu inte har något mer att komma med idag så tackar jag dig Linus och jag tackar dig Filip för era utmärkta insatser. Jag tackar alla er som har lyssnat. GP's fotbollspodd, podden utan namn, är tillbaka nästa torsdag. Ha det gött så länge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.